Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Att jag kände min levnad och jag kände mina äggstockar liksom bara, yay! Yay, my sudden!
Alltså. Underbara lyssnare, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Tack för att du kommit till just den här podden som ju, herregud, nu funnits i över 5 år. Det är faktiskt inte klokt. Och vi tröttnar ju aldrig på förlossningsberättelser, eller hur? Låt oss därför hoppa rakt in i nästa spännande berättelse. Erika Alsborn är en sex- och förlossningscoach som jobbar med kvinnor som vill uppleva mer njutning, mer tillfredsställelse och mer självsäkerhet i sin sensualitet och sexualitet. Och genom sin egen förlossning så insåg hon att föda barn kan faktiskt vara en sensuell upplevelse som är positiv, kraftfull och till och med orgasmisk. Och numera hjälper hon kvinnor att uppleva detta världen över. Och nu blir det åka av, för nu kommer vi ta upp många saker som vi faktiskt aldrig pratat om i podden, men som egentligen borde vara en självklarhet. Spännande, kul och absolut nödvändigt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Hur gick dina tankar kring det här med att bli förälder i livet?
Jag hade många tankar om det innan jag valde tillsammans med min man att ta det aktiva beslutet att börja
ja, ligga för att ha barn. Jag har inte riktigt gjort innan. Och jag hade aldrig varit gravid förut heller. Så det var ju stora tankar om det också. Kan jag bli gravid? Och liksom,
just det.
30 plus. Så.
Mm.
Min man är ingen ungdom han heller. Så, det var liksom, det är många tankar som följer kring hela den grejen. Vill vi ha barn? Varför vill vi ha barn? Vad innebär det att bli föräldrar? Och sen när vi väl hade landat i, jo men vi vill ha barn, så blev det liksom, shit, kan vi få barn? Och vad händer om vi inte kan? Och, ja, du vet, så att, många stora tankar och som jag verkligen kände djupt. Liksom, ibland när jag tänkte på det så fick det min bröstkorg att liksom dra ihop sig eller expandera och liksom känna lite svindel och väldigt djupa samtal med min partner kring det hela för att vi skulle landa i ett gemensamt beslut och veta var vi båda stod och hur vi kände.
Mm. Nej, jag tänker utifrån att du, din roll som sexolog, var det liksom en stor skillnad på själva sexet när man väl har bestämt sig att nu har vi sex på grund av att det här liksom. Intim fråga.
Ja, nej, men jag diggar det. Det är väl därför vi är här som pratar om det så här, intima.
Jag tänker om jag kan prata med om det här om så är det du.
Yes. Det gläder mig att höra. Jo, men jag ska faktiskt säga, och det kan jag känna nu också, nu när vi har barn och vi har landat i beslutet att vi vill ha ett till, men absolut inte just nu.
Spännande.
Att jag kan känna, då kände jag verkligen att jag blev så jävla kåt på tanken av att han skulle komma i mig och att jag potentiellt skulle bli gravid från sexet. Det var en känsla, och jag trodde en väldigt stark del i det hela var en total frigjordhet, för att som kvinna så har man ju ofta känt en viss press och rädsla inför att jag får inte bli gravid. Och är sexet säkert? Och vad händer? Och du vet, man har glömt p-piller eller ett kondom har gått sönder eller man har varit så klart att man har skitit i kondomen eller man inte haft någon. Och så står man där efteråt och bara ångest och den här känslan av herregud, tänk så är jag gravid. Exakt. Och känslan nu att vara i en dedikerad relation med min man, vi gifta, vi hade tagit ett aktivt, djupt begrundat beslut kring att vi vill bli föräldrar, vi vill göra detta. Mm. Och då känner den friheten att vi kan göra precis vad fan vi vill.
Ja,
han kan komma i mig och vi kan liksom bara släppa på alla hämningar. Mm. Det kändes otroligt skönt och frigörande. Och lite erotiskt också. Att jag kunde erotisera hela tanken och grejen. Och eftersom jag jobbar med det jag gör som sexcoach och jobbar väldigt mycket med alternativa, holistiska, liksom, spirituella delar av kroppen och sexualiteten, så kunde jag också, och det här kan låta jätteflummigt för vissa människor, men vissa kanske totalt kan känna att de resonerar med det och känner igen sig. Alltså, skämt åsido, det kändes verkligen så, som en djup, liksom, en lust i min kropp att ge mig detta, jag vill detta.
Ja.
Och det kändes jätteroligt, jättekul.
Jag kan säga att du var superredo då, med andra ord, för detta.
Ja, och det känner jag nu också, Nina, för vi använder inget preventivmedel annat än medvetenhet kring min cykel och avbrutet samlag. Så där är ju stora chanser för oss att bli gravida när som helst egentligen, om vi inte är försiktiga. Mm. Och nu när vi har en 1,5-åring och vi är helt slut är absolut inte redo att skaffa barn igen, utan vi måste vänta och herregud, sova lite.
Sova en natt eller två emellan.
Precis. Ja. Och nu kan jag känna att min kropp igen börjar känna den känslan. Jag känner mina äggstockar bara så här, ge mig! Barn! Alltså den här biologiska lusten och drivkraften
i att fortplanta
sig. För den är det absolut inte min hjärna. Det är absolut inte någon annan del av mig som jag är helt slut. Jag är utmattad. Jag vill bara vila.
Ja,
jag är inte Men mina äggstockar, den här biologiska kraften, den är
de
så
är peppade.
Stark. De är sjukt peppade.
Men så häftigt. Alltså det är otroligt coolt att du känner din kropp så väl. Och att du liksom känner in det så pass. När du väl blev gravid då, var det samma där att du kände liksom, nu tog det typ, eller så?
Jag kände inte själva befruktningen i sig, den Nej. Kände jag inte. Men jag är helt övertygad om att jag kände när det befruktade ägget fäste i min livmodervägg. Mm. Jag kommer ihåg att jag stod i dörröppningen, jag stod lutad mot ena dörrkarmen och vi pratade och helt plötsligt så kände jag en liten men väldigt tydlig nästan stickande känsla, som ett nålstick nästan. Mm. Inuti min mage, inuti min livmoder. Och min första tanke, helt spontan, helt intuitiv, var shit, jag är gravid. Jag är gravid. Det här är, this is it, liksom. Ah, och då, jag tror jag sa det till min man, för det var han jag stod och pratade med. Jag tror jag sa, eller så sa jag inte, utan jag bara kände det. Mm. Jag kommer inte ihåg just den detaljen, men jag kommer ihåg så tydligt att jag kände någonting inuti mig som jag aldrig hade känt förut. Det var inte mensvärk, det var inte, ibland kan man få lite så här kramper och lite så här olika grejer. Man känner ju sin kropp ibland bara så där spontant.
Mm. Ja, visst.
Men det var ingenting lik något annat. Och min intuitiva tanke och övertygelse var att jag är gravid. Och sen gick det några dagar och så tänkte jag på det och började meditera mer och liksom gå inåt och känna in i min livmoder. Och kunde sitta i bilen och köra bil och känna att det var liksom små fyrverkerier in i livmodern. Mm. Ökad cirkulation, ökad medvetenhet. En känsla av att det växte liksom.
Ah, så coolt.
Och mycket riktigt så, jag var övertygad innan jag tog gravtestet, för det gjorde jag faktiskt för jag ville ha den här bekräftelsen också. Och det tog jag innan, någon dag efter min mens var sen, eller på samma dag min mens skulle ha kommit. Mm. Och då mycket väl visade det positivt, men jag var ju helt övertygad redan.
Mm, du visste ju det. Men tror du att liksom vem som helst kan lära sig att känna sin kropp på det här viset som du gör och liksom upplever din kropp så medvetet? Eller är det absolut någonting man har? Liksom?
Nej, absolut. Ja, det är någonting vi alla föds med och sen tränar vi bort det genom att mer och mer förlora kontakten med våra kroppar, genom att stänga ner våra impulser, genom att lära oss att kroppen är farlig, dålig, smutsig, konstig, utmanande, liksom alla de här negativa sakerna, och genom att mer och mer och mer, i och med att vi blir äldre och äldre, bara leva utifrån vår hjärna och egentligen bara utifrån delen av hjärnan som är frontala cortex, som är tankar, ja, liksom den högre operativa funktionen i hjärnan. Och det är en långsam, men gradvis och väldigt stark process vi går igenom från att vi föds. Att stänga ner alla våra inre. Ja, men det är rätt deppigt. Ja. Men det är den världen vi lever i. Mm. Och, men det absolut positiva i det ju är ju att vi kan återuppföra den, återuppliva den. För den försvinner aldrig och den stängs aldrig ner, funktionen. För det är bara det att vi stänger av de delarna av vår hjärna av den känsligheten att känna våra sensationer och förstå att kroppen också har kunskap, vishet, ett språk som den talar med oss hela tiden, varje dag. Men vi har bara glömt att tala med den, att lyssna och ha den kontakten. Så det går. Jag är bästa beviset på det, för jag var inte så här innan jag började med mitt inre arbete och komma dit jag är idag.
Så häftigt. Men, och nu lär du ut det också, eller?
Exakt.
Du jobbar med det också. Ja. Jag får ställa mig på kö hos dig helt enkelt.
Ja, kom alla välkomna. Ja, precis. Nej, men jag jobbar ju, det började med att jag jobbade, att jag utbildade mig för att jag ville bli någonting inom sexualitet, sexualitetslärare,
och vad sexolog. Var det som, förlåt att jag avbryter dig, men vad var det som gjorde att just det kändes spännande och intressant för dig?
Nej, men det var ju min egen smärta, mitt eget lidande. Att jag kände mig så otroligt vilsen i min kvinnliga kropp, i min kvinnliga identitet. Jag hade haft lite negativa sexuella upplevelser. Jag hade haft framförallt väldigt liten njutning
inga orgasmer, jag kunde inte komma, jag förstod inte min kropp och jag kände att så här ska det inte vara. Alltså det är någonting fel på mig. Och det var då jag började leta efter svar och hjälp, och genom min egen förvandling så insåg jag att nej, men jag vill inte vara sjuksköterska. jag vill ju vara sexualitetslärare och hjälpa andra kvinnor och människor förstå att det är ingenting fel på dem. Det är bara brist på rätt stöd, rätt utveckling, läkning och kunskap. Och jag kände att om jag kan förvandlas så kan andra. Och det här ska liksom inte vara en hemlighet eller någonting bara några få utvalda mystiska varelser
just det.
Naturligt kan. Utan det är verkligen tillgängligt för alla.
Mm. Så häftigt. Det känns ju som något som man skulle lära ut i sexualkunskapen i skolan.
Det är mycket att säga om sexualkunskapen i skolan.
Helt annat.
Men det behöver vi inte gå in på. Nej, exakt.
Okej. Ja, men så himla spännande att höra om det här. Men när du, om vi backar tillbaka lite till när du var gravid. Du förstod att du var gravid. Hur mådde du sen i graviditeten då?
Jag mådde väldigt bra. Jag försöker hindra mig själv från att säga oförskämt bra, för det är inte oförskämt att
bra. Nej, verkligen inte.
Men jag mådde jättebra. Jag kände mig stark. Jag kände mig full av kraft. Jag kände verkligen att min graviditet var ett förhöjt uttryck av min hälsa. Jag kände mig kreativ och som verkligen inte bara växte liv i mig rent fysiskt, praktiskt eller så, ett barn, utan det växte så mycket annat också. Stark intuition och känslor och insikter och jag som individ och jag som person och jag också som en spirituell varelse, eller vad man ska säga. Och då var jag inte superspirituell, men jag kände att det var väldigt positiv resa. Och jag fortsatte ha sex, jag fortsatte att träna, jag lyfte tunga vikter och gå på gymmet, så jag fortsatte med det. Jag var på gymmet och gjorde marklyft och lyfte tunga vikter dagen innan min förlossning. Jag kände att min graviditet inte var en resa med massa begränsningar. Nej. Utan en resa där jag var fri att utforska min kropp och dess begränsningar och dess nya liksom, funktioner på ett väldigt öppensinnat vis.
Alltså det låter ju drömskt, underbart, så inspirerande. Får jag fråga också då, eftersom vi öppnar det här med sex nu i det här programmet. Det är ju rätt vanligt att man får en förhöjd lust, eller det sägs att det är vanligt i alla fall. Väldigt många kvinnor upplever kanske inte det, kanske snarare tvärtom under graviditeten. Hur var det för dig när det gällde det?
Det var både och. I vissa perioder kände jag absolut en förhöjd lust och en känsla av inspiration. Jag tror mycket handlar också om att erotisera det, upplevelsen man går igenom. Vår sexualitet styrs och upplevs väldigt mycket i vår hjärna. Vår hjärna är vår största erogena zon. Så att få med sig hjärnan och hur man tänker kring det och hur man kan objektifiera sig själv som en sexuell varelse, erotisera upplevelsen, en väldigt stor del av en sexuella lust och kraft och upplevelse. Och det kunde jag absolut känna, att det var liksom upphetsande att se min gravida kropp ha sex och vara sexuell och kunna förena graviditet och resan mot att bli mamma med det sexuella, det sensuella. Och känna graviditeten som en förlängning av min sexualitet, vilket det rent praktiskt är.
Ja, det är klart.
Precis, så det kändes spännande. Och andra gånger kände jag absolut inte alls mig sexuell och ville absolut inte ha penetration och kände att nej, nästan som att mitt underliv var stängt typ. Shop is closed, typ. Det är fullt här. Målet är uppfyllt, här är fullt nu, jag är upptagen, jag vill inte ha någonting. Och då kunde jag istället antingen vara sensuell med mig själv eller göra andra sensuella sexuella saker med min partner som inte innebar att ha just penetrationssex.
Just det. För det är ju det oftast också som man hamnar i när man säger om man ska ha sex. Så är det nästan alltid penetration man tänker. Konstigt nog när det finns så mycket mer.
finns väldigt mycket mer.
Ja, exakt. Men du, var underbart med en sån härlig graviditet. Hur gick dina tankar på förlossningen sen då?
Där hade jag egentligen alltid känt mig positivt inställd till förlossning, även innan jag, långt innan jag ens tänkte på att skaffa barn. Och jag hade alltid känt att min förlossning var någonting häftigt och någonting jag förmodligen ville uppleva, men jag var inte så säker på om jag ville ha barn. Och när jag då blev gravid, då blev det ju väldigt tydligt att förlossning eller att föda barn på något sätt är en oundviklig del av denna resa nu. Och då började jag tänka på det, och jag tror jag var runt vecka 10 i min graviditet när jag väldigt, väldigt tydligt, när jag tänkte på förlossning, insåg att jag inte ville föda på sjukhus.
Spännande.
Och det kom som en våg inom min kropp, där jag, när jag tänkte på tanken och jag satt och funderade på att jag skulle föda på förlossning, så blev jag illamående. Håren på min kropp, hela min kropp reste sig. Jag kände mig, och jag känner det nu bara faktiskt, igen. Liksom det, jag blev nästan, det vände sig i halsen. Jag blev lite kallsvettig. Och min kropp bara sa, nej, absolut inte vill vi föda på sjukhus. På, med bland främmande människor i en steril sjukhusmiljö.
Vad var det som, tror du, som påverkade dig så mycket i detta just med sjukhus?
Jag tror en känsla av att vara i en sådan öppen och sårbar situation som det är att föra barn, där man är så djupt in i sin kropp, i nästan det mest liksom animalistiska, primala vi kan uppleva som människor, där vi inte är den här högre medvetandet och frontala cortex-hjärnan som kan analysera och göra matte och du vet, planera, utan vi är djuret i oss själva på ett väldigt vackert vis. Och mitt inre djur, eller vad man ska kalla det, sa, det är inte rätt miljö för oss. Jag vill bara ha människor runt omkring mig som jag känner, som jag litar på. Jag vill få lov att vara helt naken på alla plan. Och jag hade bara, det var en vän till mig för 10 år sedan som födde hemma, och det var den första personen jag någonsin hade talat om som födde hemma, och det första jag sa till henne, du är inte klok, va? Du göra detta. Ja. Men när jag själv var gravid så var det så intressant att det var den första tanken när jag tänkte på förlossning, att det var den första tanken som kom upp. Och då insåg jag att okej, det här blir en lång resa för att informera, utbilda mig själv, få med min man på den här och planera, förbereda för en förlossning som jag känner mig trygg med.
Vad häftigt att du kände det så tidigt.
Det var så tydligt. Det var väldigt, och det kom inte från min hjärna att jag vill vara häftig och jag vill vara speciell och jag ska vara, du vet, jag ska imponera på folk och så vidare och så vidare. Absolut inte. Det var min kropp 100% som sa, sjukhusförlossning är ingenting för oss.
Det är coolt. Men hur var det då liksom rent praktiskt? För i vissa landsting är det ju lite inte hur enkelt som helst att få till en hemmaförlossning. Hur var det för dig?
Precis. Som du kanske hör så är jag ju från Skåne.
Och här, bara dialekten.
Och här i Skåne så hade de väl fram till 2012, tror jag det var, jag hittade när jag googlade runt, subventionerade hemmaförlossning med barnmorska. Och sen togs det bort ur budget och ur bestämmelser och så vidare. Så det är ingenting som erbjuds inom kvinnosjukvård, inom förlossningsvården. Så jag började ju leta runt i lugn takt efter barnmorskor som erbjöd hemmaförlossning. Och jag hamnade på lite olika sidor. Födelsehuset.se var en jättefin resurs för att leta mig vidare bland olika landsting. Jag läste jättemycket om forskning, alltså faktiska forsknings artiklar om risker och fördelar och nackdelar med alla olika typer av förlossningar. Och med bakgrund som sjuksköterska så kunde jag förstå dem och verkligen sätta mig in i det. Och till slut så hittade jag två barnmorskor som bodde ungefär en och en halv timme bort och som var villiga att arbeta med mig som, där jag bodde, på den orten jag bodde. Så jag inledde kontakt med dem och sen pratade jag med min man om det och han sa över min döda kropp, du är inte klok. Min fru ska inte färda på hemma i vårt sovrum. Och sen var det en flera månaders lång resa med att involvera honom i det och sakta men säkert få honom med på banan och etablera och bygga en relation med de här två barnmorskorna som då eventuellt skulle vara med på vår hemmaförlossning.
Gud, det låter så himla, alltså, det är det som är så lyxigt med mitt jobb i den här podden, att jag får höra så många olika spännande historier. Men det är så, jag tycker det låter så himla lugnt och tryggt hela resan, för att ni är så, du är ju också så himla, ja, men dels är du så himla inkännande i vad din kropp behöver, men också liksom så himla, vad ska man säga, genomtänkt. Och liksom verkligen, det känns som att besluten kommer av liksom på det. Ja, som du säger, du läser på mycket. Det är ingenting som bara, ja, så här gör vi. Liksom, det känns bra. Förstår du vad jag menar? Att det är så tryggt att lyssna till din berättelse på något vis, känner jag.
Så fint. Så ja. Fin reflektion. Tack så mycket, det gläder mig. Och det är rätt roligt, för jag kan vara sjukt impulsiv i andra saker. Över en natt har jag bestämt mig för att flytta till Australien när jag var ung. Och, alltså, du vet, men när det kommer till såna här saker som faktiskt kan vara totalt livsavgörande. Som att skaffa barn, det är oåterkalleligt. Som att välja att föda hemma, som också kan ha oåterkalleliga komplikationer, risker och så vidare. Som att gifta sig, vi pratade långt och länge om liksom, vi var, men saker som verkligen har vikt och betydelse. Där är jag så eftertänksam och jag tror det är viktigt att poängtera det, där det är väldigt många faktiskt väldigt aktuella debatter just nu på sociala medier och i olika typer av medier kring hemmaförlossning. Och jag tror folk har en inkorrekt uppfattning om kvinnor eller par som väljer att föda hemma, att det är impulsivt, att man inte tänker efter och att man kommer från en plats av att, ja, men trots eller någon form av, jag vet inte, när i själva verket så tror jag att de som faktiskt väljer att föda hemma gör ett så otroligt gediget förarbete som ingen annan som föder på förlossningsavdelning liksom faktiskt ens skrapar på ytan av samma djup. Just för att man får sätta sig i en situation där man kommer möta så otroligt mycket kommentarer och ifrågasättningar och folks dömande icke accepterande av ens val, folks rädslor, mina föräldrar, min partners föräldrar och så vidare.
Hur men var det
också,
då?
Nej, men det var ju också såklart en resa i sig.
Där det är inte så lätt att behöva bli frågasatt så.
Min pappa var väldigt kritisk och man också från början, och det kommer ju såklart från känslor av kärlek och rädsla. Absolut. Och jag vet inte att någonting ska hända med dig eller med barnet, kommer jag kunna förlåta mig själv om någonting går fel och jag inte ser till att såklart min fru eller min dotter inte har de absolut bästa förutsättningarna för att vara trygg och bli omhändertagen. Så att står ju vart det kommer ifrån. Och så tänker jag också, det är mitt liv. Jag är viktigast av alla för mig själv. Och min mamma var med, hon direkt faktiskt sa, jag förstår dig helt och hållet. Och det var otroligt fint faktiskt. Jag blev väldigt rörd när hon var så alltså förstående. För att hon själv har fött tre barn och hon vet vad det handlar om. Men jag var övertygad och det var det som räknades, och tack vare min egen övertygelse och min långsamma trygga process med att involvera min man i att utbilda honom och för honom att förstå och ge honom fakta, känslor, trygghet, utrymme för att ha sina känslor, sin process, så blev det väldigt bra i slutändan. Och innan förlossningen, i de sista två månaderna innan förlossning, så var han också helt med på beslutet att vi skulle ha en hemmaförlossning.
Gud vad skönt. Så slipper man liksom, för jag tänker att det är också en jobbig diskussion att ha för tajt in på förlossningen, att man är oense liksom.
Och det är jätteviktigt, oavsett var man föder, hur man föder, att känna att ens partner och en själv är överens om vilken typ av förlossning man önskar, vilken typ av stöd man vill ha, båda partners rädslor och styrkor, svagheter, triggers, att prata igenom det, för att osagda saker, ogenombearbetade konflikter eller känslor har en mycket stark förmåga att förlänga en förlossning, komplicera en förlossning där den färdande personen inte känner sig trygg att öppna sig fullt ut, emotionellt, fysiskt, spirituellt.
Mm. Verkligen. Innan vi går vidare så måste jag bara förtydliga en sak för alla lyssnare i Skåne. Jag sa, alltså, så ni inte tror att jag var ironisk när jag sa den härliga dialekten. Jag älskar skånska. Det är min nummer ett liksom, dialekt av alla dialekter.
Okay, själv. Jag tror inte det så. Jag känner din kärlek.
Vad bra. Men, jag tänker det är så lätt att skånska får skit här och där. Men jag älskar skånska. Nu kan vi gå vidare. Men när det börjar närma sig sen då, hur mådde du i kroppen?
Fortsatt bra. Jag gjorde inte bara förarbete och undersökning mentalt och intellektuellt, utan jag jobbade väldigt mycket med min kropp. Sensuellt, sexuellt, fysiskt, alltså jag verkligen tog hand om mitt underliv, internt, externt, för att förbereda mig för den fysiska upplevelsen av förlossning. Och
hur menar du då att tog hand om ditt underliv? Om man kan vara mer konkret.
Massage, perineum, vaginal öppning, vaginal massage, stretchade huden långsamt, gradvis, mediterade, onanerade, hade sex när jag kände för det, jobbade med visualisering, hypnobirthing, jag vet inte om det har ett svenskt namn, men hypnobirthing.
Nej,
alltså
jag tror inte det finns en bra svenskt namn.
Ja, det är väl det. Vi jobbade också med ett verktyg som heter Epino, som faktiskt är en silikonballong som man för in i slidan och pumpar upp. Så att man kan pumpa den upp till 10 cm i diameter, alltså det vill säga samma storlek som barnets huvud. Och därmed sakta lära kroppen hur det kommer kännas, sakta låta huden gradvis stretchas och tänjas ut för att undvika förlossningskomplikationer som att man spricker eller att det är olika.
Det är liksom,
ja, så jag gjorde väldigt mycket
sådant.
Vad
heter den, sa du?
Den heter Epino, E-P-I-N-O. Det är en tysk framtagen den här grej, inspirerad av tydligen gamla traditionella afrikanska praktiker där de hade olika storlekar på jättefint polerade träpålar de förde in i slidan för att också töja och tänja inför förlossning. För då får man lite känslan av att man, även fast jag födde barn första gången vaginalt, så var det lite så här som en omföderska, alltså förstår mig det absolut inte. Men att din kropp hade redan fått känna på det, och jag arbetade mig upp till 7-8 cm, så jag kom inte helt till 10 cm. Men 7-8 cm, så när utrymningsskedet började under min förlossning och huvudet började färdas ner genom och ut genom min vaginalöppning, så hade jag redan känt den känslan. Cool. Den var inte skrämmande och den var inte främmande. Så att jag gjorde väldigt mycket sådana saker.
Spännande. Men ska vi ta och hoppa på den stora dagen helt enkelt? Hur började det hela?
Det började på tidig förmiddag. Jag hade känt veckan innan lite sån här Braxton Hicks, heter det så?
Det heter just det.
Sammandragningar. Alltså lite som mjuka men ändå tydliga sammandragningar i livmoder, nedre livmodern. Men ingenting som kändes som att det var någonting på gång. Och sen den här lördagen så vid 11-tiden så började jag få sådana här molande värk, värme som det verkligen så här pulserade och molade nere i nedre delen av livmodern. Och det var liksom ihållande. Och jag snackade i telefon en timme och kände att det bara växte och växte, och sen började lite sammandragningar komma också. Så då ringde jag min barnmorska.
Just det.
som blev jätteglad.
Ja.
Och sa att det var jättebra, helt perfekt. Och jag skulle fortsätta bara känna in och känna efter och höra av mig om någonting förändrades.
Mm.
Och jag frågade henne om det var okej att jag skulle sticka till Ikea och Ylva och fika och lämna tillbaka lite grejer på Ikea. Och hon sa, kör på, gör och lev dagen som
kaxigt.
Vanligt. Och så ring mig sen om det är någonting. Och då var jag en vecka innan beräknat förlossningsdatum egentligen. Så jag kände att nej, men det är lugnt och det kommer säkert bara vara lite och sen kommer det dö ut och sen tar det en vecka eller två. Så jag satte mig i bilen och körde till Ikea och lämnade tillbaka lite grejer och hade lite så sammandragningar medan jag stod där och sen snackade till Ylva och fika med en god vän. Och det var då det började verkligen accelerera, så vi gick omkring där och kollade på soffor och jag fick liksom hålla i ryggstödet på soffan och blunda för att andas mig igenom sammandragningen. Och min kompis bara, herregud, ska du föda på Kingston-soffan på Ylva? Jag vet inte vad man skulle göra. Jag bara, det är lugnt.
Exakt, paniken.
Ja, det är lugnt. Vi sätter oss ner och fikar. Så vi satt där en timme eller någonting. Och sen till slut så kände jag att jag var tvungen att verkligen stanna upp, andas och vända mitt fokus inåt för att ta mig igenom sammandragningarna.
Mm.
Och då kände jag att nej, nu är det nog dags att åka hem.
Det lät det som, ja.
Så jag satte mig på bilen och körde på inre ringvägen hem och bara sa, okej, blunda inte, håll hastigheten, ta dig
okay.
Och kom hem och gick in och sa till min man, du, alltså jag har lite sammandragningar. Va? Är det inte klok? Jag hade inte sagt någonting. Jag ville inte uppröra dig. Jag ville inte att du skulle liksom få liksom massa tankar och så om det inte visar sig att det är någonting.
Det.
Jag borde nog äta någonting. Och sen går jag lägga mig i badet. Så det gjorde jag. Käkade middag, gick och la mig i badet. Och sen låg jag där inne och läste tidningar. Och det började bli mer och mer och mer. Och till slut så kommer min man in och säger att det låter som att det är ganska regelbundet. Och jag var fortfarande i förnekelse.
Ja.
Eller så här. Inte förnekelse, men nog mer ett förminskande. Att jag vill inte gå händelserna i förväg och stirra upp mig själv. Utan bara ta det som det kommer.
Just det.
Men han bara, nej, nu ska vi tajma detta så vi ser. Och då visade det sig att de var ju jätteregelbundna. Och då ringde jag barnmorskan igen och sa det. Och hon sa, jättebra, bara fortsätt så. Ha det bra, ta det lugnt och vila. Och så ser vi vad som händer, hör av dig sen. Okej. Okay. Så jag låg kvar i bad.
Men hon kände inte att hon behövde komma ändå. Utan det var ändå så lugnt liksom.
Precis. Och sen, eftersom vi är en timme öppna, så sa jag till min man att om jag ska föda barnen så vill jag ligga en sista gång när jag är barnfri. Så jag tycker vi ska ha sex.
What? Alltså förlåt, men det är ju det absolut sista. Jag tror att i alla fall 95% av lyssnarna skulle tänka på i detta läge.
Ja, men det skulle jag faktiskt vilja få er att tänka om.
Ja, nu får du argumentera väl här, känner jag.
För att, men som jag sa, att jag kände att okej, det här är de sista timmarna jag är barnfri, så vill jag uppleva närhet och intimitet med min man en sista gång. Jag har sex med honom, som ett firande utav vår sexualitet. Och också som att använda sexet som en öppning, en portal in till det djupare arbetet som en förlossning är. Och jag hade ju redan liksom kommit till den insikten om att en förlossning är en sexuell upplevelse. Och vi kallar det förlossningskanal, men det är din fitta. Alltså du föder barn genom samma väg och samma delar som du får njutning av.
Mm.
Och jag kände att det är liksom en och samma upplevelse, bara två sidor av liksom samma mynt.
Mm.
Så att för mig känns det så förenligt och så fint och nästan liksom, väldigt symboliskt att få lov att vara sexuell med min man en sista gång.
Alltså så... när du säger det så låter det bara... Ja, helt rimligt. Det är otroligt häftigt.
Och sen hade jag ju läst mycket om så här, what gets the baby in, gets the baby out. Och att det finns jättemycket som talar för att sex under förlossning eller en begynnande förlossning kan sätta igång det väldigt mycket. Det stödjer den hormonellt, emotionellt, det öppnar upp. Du blir liksom mer cirkulation, mer närvaro i ditt underliv. Man stimulerar cervix med penetration, vilket är också positivt. Ett avslappnande, mer så att rent praktiskt, om man nu ska liksom medikalisera eller intellektualiserade, så finns det fördelar, men för mig handlar det mer om upplevelsen i sig. Så. Och vi började ha sex och helt plötsligt så går min slempropp och det är blod överallt. Och, och vi bara, oj, oj. Och det visar ju så tydligt att,
att det där... Precis. Att det hör ihop på något vis. Liksom.
I told you!
Ja, exakt.
och då ringer vi barnmorskan igen och bara, här är blod och det är nog slemproppen och så. Och hon sa, men hur mycket, hur känns det och hur ser det ut, och gav liksom praktisk och medicinsk liksom fakta kring vad jag skulle tänka på, vad vi skulle tänka på och så vidare. Mm. Och sa, det kan fortfarande sakta ner och så att det, vi tar det lugnt och ser vad som händer, hör av det så fort någonting förändras.
Mm.
Och sen 10 minuter, och då hade jag ju sammandragningar under hela den tiden, sen gick det 10 minuter och sen började jag känna hur samverkarbetet hade spridit sig upp genom ryggen och det kändes som att herregud, nu är det ingen återvändo. Och då ringde jag direkt, och eller då skrev jag ett sms direkt och sa, ni måste komma nu, för de bor en och en halv timme
bort. Just det, precis, de hade en bit, ja.
Så ni får komma nu, och då la jag mig i badet igen och sen satte det igång på riktigt.
Wow, vad coolt! Kan inte du, innan vi går vidare i detta spännande, kan inte du också bara, för du har liksom, du är inne på det här med att liksom, vad kommer in i fittan kommer ut i fittan, men liksom just det här också att barn kommer från sex, alltså du har ju ändå liksom, så här fin, liksom, det kanske inte ens en filosofisk tanke utan en sann tanke kring hur, ja, hur liksom ett fint tankesätt kring hela det. Kan inte du bara fördjupa oss lite i det?
Jo, jag vet inte riktigt vad mer eller vad jag ska börja där, men det är väl hela min resa med att verkligen anamma min sexualitet från att ha varit väldigt sexuellt avdomnad och avskuren från min njutning, och som jag nämnde, jag kunde inte få orgasm, jag kände aldrig riktigt att min sexualitet och min kropp tillhörde mig, att min fitta var en kroppsdel som var till för verkligen för min njutning, utan jag hade liksom verkligen skapat ett väldigt stort emotionellt och mental distans till alla de delarna. Och när jag började anamma det och sen jag blev gravid, så var det ju naturligt för mig att fortsätta på den resan, att känna in i vad är detta och hur känner min kropp inför detta och hur har vi levt egentligen när förlossning och sexualitet inte var så sterilt och medikaliserat och allting, utan vad betyder det egentligen för mig? Och gång på gång på gång igen, så insikten och övertygelsen som jag fick från min kropp och från mina upplevelser var verkligen så tydligt att det här är en sexuell upplevelse. Och jag tittade på hundratals förlossningsvideor. Och om man stängde av videon och inte tittade, så kunde man faktiskt inte höra skillnad på om de hade sex eller om de födde barn.
Nej, på ljudet. Ja, just det.
Och det märkte jag själv när jag sen gick djupare in i förlossningen och förlossningen liksom progressade mot att barnet föddes. Att det blev mer och mer väldigt likt en sexuell upplevelse. Hur jag lät, hur jag rörde mig, hur det kändes, intensiteten, inåt fokuset, den totala liksom hängivelsen till en sensation. Och nu snackar vi inte vanligt så här dåligt sex, utan jag tänker det bästa sexet av ditt liv, när dina tankar inte finns och du vet inte vem du är och allting är bara så rått och djupt och erotiskt och det finns inga hämningar. Ett sådant typ av sex. Om du någonsin haft det, så vet du vad jag pratar om.
Om har du inte haft det, så...
Så är det möjligt för dig med! Men så är det möjligt för dig med. Och för mig insåg jag att det här är så jag vill föda barn. Och jag kommer inte få lov att föda så på ett sjukhus. Jag kommer inte känna mig trygg nog att ta på mig själv i en förlossningssal med främmande människor. Jag kommer inte känna mig trygg med att njuta och stöna som att jag nästan kommer på en sjukhus. För jag kommer känna mig blyg eller begränsad eller att jag gör någon annan obekväm. Eller att det kommer helt plötsligt kommer in en undersköterska jag inte känner och som ska se mig ligga där i full extas och öppet, utfläkande. På ett sätt som jag inte känner mig trygg med. Men hemma, i mitt sovrum, i mitt badkar, med min man närvarande. Och de här två väldigt respektfulla, fina barnmorskorna som jag kände. Och som visste precis vilken upplevelse jag önskade. Och som respekterade det fullt ut. Där kunde jag verkligen släppa på alla hämningar. Och låta mig bara få vara så djupt engagerad i min upplevelse.
Wow, alltså jag får typ rysningar när jag hör dig prata. Det är så coolt. Men okej, fantastiskt. Då går vi tillbaka till badkaret. Och, du har liksom kommit igång. Efter sex har det liksom gjort att hela förlossningsarbetet har intensifierats. Vad händer nu då?
Men jag ligger där och det blir tajtare vågor utav intensitet. Och nu säger jag sammandragningar, men jag har också jobbat väldigt mycket med att använda ord som vågor eller kraft och så vidare. Men för enkelhetens skull så sammandragningar. Men så jag låg där och jobbade mig igenom dem och blev tröttare och tröttare och tröttare. Rent mentalt blev jag liksom mer mosig i hjärnan och djupare i min kropp. Och min barnmorska hade sagt till mig, vilket var en av de bästa sakerna jag fick höra, att du ska sova ut ditt barn. Så ju tröttare du blir, desto bättre är det, för du vet att förlossningen går framåt och att du är på väg åt rätt håll. Så egentligen ska man bara liksom sova ut sitt barn. Och jag kände verkligen hur jag blev dåsigare rent mentalt och hur min kropp började arbeta starkare.
Jag drack lite vatten. Förlåt att jag avbryter dig, men det är så intressant. Oftast hör man ju alltid att, liksom, att man måste bibehålla energin och att man ska äta något för att orka och inte liksom, att man inte ska bli trött och så vidare. Härligt att få en helt annan tankebana på det.
Och det hjälpte mig väldigt mycket, för att då behövde jag inte tänka på det. Liksom. Jag kunde bara låta mig själv känna. Jag blev tyngre, jag blev djupare. Min livmoder började arbeta mer och mer intensivt. Det är ett otroligt energikrävande arbete som livmodern gör. Som kräver så mycket blod och kraft och energi. Så att det är klart att hjärnan måste liksom på något vis också stänga ner och inte vara så involverad. För att din hjärna föder inte barn, din livmoder föder barn. Så jag lät mig själv bara sjunka djupare och djupare in i det, och det var verkligen så, stäng av diskmaskinen, jag klarar inte av att höra det, och släck ljusen, mina sinnen blev så superkänsliga och jag ville bara in i min grotta. Så att vi gjorde badrummet till en liten grotta, och när barnmorskorna kom så tissade och tassade de in och liksom vinkade, hej, vi är här nu, vi ska inte störa dig, och lät mig verkligen vara totalt ostörd och så de inte inkräktade på mitt revir, min trygghet. Och sen till slut kände jag att jag kände mig begränsad i badkaret. Det var inte skönt längre, utan jag ville kunna röra mig, jag ville stå och sitta, ligga, som röra mig. Så jag gick upp i badkaret, gick in på sovrummet och la mig raklångt på golvet och bara, gud, jag är så trött. Det här är så intensivt. Och det är ju inte, vi har inte sagt eller nämnt det, men jag hade ingen smärtlindring eftersom jag födde hemma.
Ja, men precis.
Att, och då började den här dansen, som jag kallade, med att verkligen dansa fram min unge och dansa mig genom intensiteten. Jag gungade, jag gungade fram och tillbaka, upp och ner, och lutade mig mot saker, lutade mig mot min man, och tog varje liksom våg som den kom. Och det blev verkligen mer och mer intensivt.
Det är så coolt. Jag lyssnar och typ blundar när du berättar, för det är så fint det här.
Så då var jag i sovrummet och det var väldigt doft ljus. Vi hade lagt ut plast och massa handdukar och filtar på golvet för att det inte skulle bli kladdigt och förstöra golv och grejer.
Och min man var där och han sprang liksom fram och tillbaka och snackade med barnmorskorna och kom in till mig igen. Och jag kände honom närvarande nästan hela tiden. Mm. Lite så i periferin, att jag typ sa, okej, vad är han? Ja, han är där. Okej, vad är han? Okej, han är där. Och kallade på honom ibland, nu behöver jag dig. Och ibland så bara lät jag mig själv som vråla mig igenom upplevelsen. Och det var en sekund, nu kommer jag inte ihåg allting i kronologisk ordning, men det var en sekund när jag satt på knä, gungade mellan liksom knäna och skiftade vikten mellan höger och vänster och samtidigt så tog jag på mig själv och sexuellt, alltså under ner och tog mig själv, och jag kommer ihåg att jag sa till min man, herregud, det känns som att jag kommer få en orgasm. Och jag menar, om jag tänker på det, det är praktiskt ett den största dildon du någonsin kan ställa dig, åker långsamt ner genom din vaginala kanal, och där träffade den på massa olika punkter som vanligtvis stimulerar njutning. Så det kan ju vara njutning under processen, och det var den totala njutningen ibland jag kände, och sen kom intensiteten igen av sammandragningarna och kraften i livmodern. Men den här balansen mellan njutning, expansion och liksom goodness. Och sen igen liksom intensitet, kraft och till viss del smärta i rygg, livmoder och den här liksom urkraften som bara spränger igenom en. Och kunna dansa och blanda och känna det. Så otroligt, med sånt otroligt närvaro. Det var något av det häftigaste jag gjort hela mitt liv.
Det låter helt otroligt.
Ja.
Shit.
Och sen så, ja, så satt jag på golvet och det började bli riktigt, riktigt mycket press och tryck inuti underlivet. Jag kände att det börjar bli jobbigt nu. Och så kom en sammandragning till och då sprack säcken och vattnet gick.
Just det.
Och då var det liksom ja, men jätteblå. Och det var som så bara försvann trycket och det kändes så skönt. Så att hitta de här liksom stunderna när man, okej, nu har det varit jättejobbigt, och så en sense of relief, eller att det liksom förenklan, och sen så bygger man upp igen, och sen så kommer nästa steg, att man liksom hela tiden känner att förlossningen är inte 12 timmar lång, den är kanske en timme den här upplevelsen, en och en halv timme denna upplevelsen, två timmar denna upplevelsen, en halvtimme denna upplevelsen. Så att man inte känner att åh gud, utan är man närvarande så är varje våg är sin upplevelse, varje del är sin upplevelse. Och man tar sig igenom det bit efter bit, steg efter steg. Men där mitt vatten gick då det blev nästa så här initiering för nästa liksom,
nästa episod liksom.
Precis, och det var då utdrivningsskedet började. Och då blev jag totalt ödmjuk inför kroppens kraft. För fy fan. Då satte det riktigt på gång, och då kände jag verkligen okej, nu vet jag precis vad som händer, och nu ska bebisen ut, och nu är det ingen återvändo. Igen, ingen återvändo.
Verkligen ingen återvändo, nej.
Och det är där många kvinnor tror jag känner att nej, jag vill inte.
Precis, man vill gjuta liksom.
Återvändo, vare sig om det är för att man är rädd för att bli förälder, eller man känner sig trygg i rummet, eller om man inte känner att man vet vad som händer, eller det är någonting som skaver.
Och man där tror kan att man börja, inte kommer längre liksom.
Precis, och där kan den konflikten börja med att jag kan inte, medan din kropp hormonellt kör på, och då kan det kan skapa väldigt mycket inre konflikt som skapar förlossningskomplikationer. Och där kände jag för första gången en tveksamhet. Det var en tanke att shit, hur ska jag klara detta? Varför? Nu började kännas riktigt. Det var nog första gången jag kände att okej, det är ont.
Det.
Där jag började koda och uppleva känslan som att nu gör det ont. Och om detta pågår länge till så vet jag inte om jag pallar detta. Erika, din jävla idiot, varför kan du inte bara på sjukhus och be om allt? Ge mig allt smärtlindring liksom. Men jag lyckades fånga den tanken och säga nej. Du får inte lov att bestämma över mig nu. Jag tänker inte låta dig bestämma. Vi är överens, jag är övertygad, jag vet att detta går. Jag måste djupare. Jag måste komma under den här tveksamheten, den här rädslan. Och då tog det en liten stund. Jag fick andas och jag fick se mig omkring. Jag fick orientera mig inombords med min
med min uppfattning om min kropp och tar min man och ber honom liksom att hålla mig och klappa på mig. Och sen tog vi oss igenom det och sen tidsuppfattningen är så svårt, jag vet inte alls hur lång tid.
Nej,
men mitt utredningsskede varade väl i 40-50 minuter.
Mm.
Och sen kom han.
Uh-huh. Hur mycket hjälp hade du av barnmorskorna där? Alltså just när du började, när du kände den här lilla tvekan och liksom lite nu lägger jag ord i din mun, men lite panik. Liksom, tacklade du det själv eller tog du hjälp då av barnmorskorna?
Jag skulle säga att jag tog det mest själv och tog hjälp av min man rent med hans fysiska närvaro och bara kände att jag är större än detta, jag är starkare än detta, ge inte upp. Jag peppade mig själv och sen tror jag också det var runt den stunden som jag stoppade in fingrarna i mig och bara kände okej, var är han? Hur långt är det kvar? För jag hade specifikt bett barnmorskorna om inga vaginala undersökningar, ingenting så här, hur öppen och CSA.
Det
var bara jag själv som tog på mig själv.
Mm.
Så att jag hade stoppat in fingrarna och känt livmodersäcken också, att den var där, att det var det som tryckte på så mycket.
Mm.
Och sen under utredningsskedet så förde jag in fingrarna i mig och kunde känna att hans huvud, kunde känna hans huvud. Och jag sa till barnmorskan, jag tror han kommer snart. Och då sa hon, det tror jag också. Och det var den där hon sa liksom. Och sen lät hon mig vara. Och rutinerad 60 plus barnmorska. Jag tror hon visste precis vilket space jag behövde. Att hon inte behövde lägga sig. De var så inkännande. När vi hade vårt debrief-samtal efteråt. En vecka, två veckor efteråt. Så kom de hem till oss igen. Och så satt vi och snackade igenom hela upplevelsen. Mm. Och då sa de ju att vi följde dig genom dina läten. Dina rörelser.
Mm. De hör ju allt. Ja.
De hör allt. De visste precis vad som hände. Så de var ju väldigt säkra på att det gick precis i den riktning det skulle.
Mm. Alltså så coolt. Och det är också sån jäkla lyx det här att man får ett debriefing-samtal. Eller lyx, det är någonting som skulle vara för alla. Att få gå igenom. För jag menar så många som kommer hem från BB och sjukhus och bara, vad hände egentligen? Jag har ingen aning.
Ja.
Och liksom man behöver ju bearbeta en förlossning oavsett hur den har gått. Liksom.
Absolut. Det är en jätteviktig del i ens läkning och mognad och att inse och skapa mening utav ens händelse, upplevelse, oavsett om den blev som man tänkt sig, oavsett om den var positiv eller negativ, så är det jätteviktigt. Så det var någonting både jag och min man uppskattade supermycket.
Ja. Och just att man får det kanske inte så här dagen efter, utan att det får gå ett litet tag, så att man kan få landa i vad som har hänt och man kanske har fått de där frågeställningarna som man inte liksom får direkt, utan man behöver grundas lite.
Precis, och där fick vi ju ställa frågor som hur tänkte ni där och varför gjorde ni si? Och de fick berätta om sina favoritstunder och upplevelser och vi fick berätta om våra och vi fick tillsammans liksom tacka varandra. Vi kramades och vi grät och vi skrattade och de fick träffa bebisen och det kändes så himla fint.
Mm.
Och jag skulle verkligen uppmuntra kvinnor att om de inte har fått den möjligheten eller om den inte känns tillräcklig eller liksom tillfredsställande så gör den på egen hand. Skriv din förlossningsberättelse. Sätt dig ner. Jag har faktiskt en övning via min Instagram som man kan ladda ner så du får en pdf med förklaring och uppmuntran och sen
Gud vad bra.
Typ instruktioner eller vad man ska säga för att skriva sin förlossningsberättelse.
Hur hittar man dig på Instagram kan vi säga?
Det är mitt namn, Erika Alsborn.
Simple as that.
Perfekt. Ja, Erika med K, Erika Alsborn. Så i min länk där så kan man ladda ner birth story pdf.
Så bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men du, han kom. Vi började prata
han kom, med honom. Ja. Han kom som ett spjut.
Den jättestora dildon.
Det är den första gången någonsin jag har sagt det, stackars barn. Som han har detta om 15 år.
Kommer bli hans smeknamn sen, stackaren.
Så jobbigt att ha en mamma som mig. Har du sett den sex education på Netflix?
Nej, jag har faktiskt inte sett det. Alltså,
jag ska göra min sons framtid, stackaren. Nej, men han kom. Barnet. Han kom. Och det var där jag kände då att jag klarar inte detta. Och sen så kände jag att nej, jag klarar detta. Och jag ska fan med mig göra detta. Det finns ingen återvändo. Nu kör vi, Erika. Håll ut. Hitta en djupare kraft. Sök djupare inuti dig för att finna en del av det som vet att du klarar detta. Som inte är trött, som inte ger upp. Och som ger hjärnet. Och jag födde ju med hela kroppen och jag satt på huk, jag höll min man i ena handen, jag höll andra handen under sängkanten på huk och sen så tog min kropp över i den sista kryssningen. Där var det inte, det finns ju något som heter fetal ejaculation reflex som är väldigt omtalat just i mer naturliga förlossningsskeden där kroppen själv stöter ut barnet, att det är inte det här barnmorska eller doktorledda pushandet och att man inte liksom aktivt pushar ut barnet, utan när det kommer ett adrenalinpåslag och sen så är det en reflex där kroppen i samband med barnet liksom skjuter ut bebisen själv. Och jag kände det så tydligt. Helt plötsligt så bara var han ute och då låg han där på golvet och min man, jag hörde hans liksom och barnmorskan började arbeta och jag liksom vände mig om och försökte inte trassla in mig i navelsträngen och satte mig ner och plockade upp mitt barn och han var där i mina händer och jag uppfyllde min önskan om att jag började gråta bara jag tänkte på det. Det var så fint. Jag fick liksom den känslan av att, som jag hade önskat från den dagen i vecka 10 när jag sa jag vill föda mitt eget barn. Jag vill och jag kan föda mitt barn. Och att få plocka upp honom där i den sekunden så kände jag mig så stolt och så upprymd. Och så jävla stark.
Otroligt.
Och, ja.
Så jävla fint. Precis som du säger, att det har varit en så lång resa där du liksom känt inom dig att det går och du kan. Och så får visa det liksom för sig själv. Och få det att funka. Otroligt.
Ah. Så då satt vi där i total stillhet. Tid och rum stannade upp och bajsade över kropp. Och han skrik och gråt. Och jag kommer ihåg att jag bara liksom andades och kände mig så stor och så öppen. Och så uppfylld.
Wow.
Ja. Och direkt kände jag att det här kan jag göra igen. Det här vill jag göra igen. det här var liksom meningen med allt.
Så stort.
Det är det. Alltså, det är så stort. Det är en sådan andlig upplevelse.
Wow. Ja, och jag finner liksom inga ord heller riktigt. Jag blir så här... man blir nästan lite matt. För den är en sån otrolig berättelse.
Om man, och att vi inte pratar om...
Man vill att alla ska få ha det så här.
Ja, och att vi inte pratar om detta. Och att vi inte skapar utrymme i vår samhälls... Liksom, i vårt kultur och vårt språk. Och på barnmorskemöten där man går på sina rutin. Att vi inte pratar om detta. Alltså, det, jag förstår inte det. Vi pratar bara om rädslor, vi pratar bara om smärtlindring, vi pratar bara om centimeter och veckor och alla de här sakerna som är så irrelevanta egentligen. De är viktiga såklart, jag förstår, men vi har totalt skiftat och förlorat vårt sikte på vad som egentligen är det viktigaste. Och det är den här känslan av att få uppleva förlossning som en stor, berikande, andlig upplevelse som ändrar djupet och som... Liksom, man är aldrig riktigt densamma igen. Och det behöver inte vara en hemmaförlossning utan smärtlindring.
Nej, liksom,
det handlar inte om att min förlossning på något sätt och de valen jag gjorde är bättre eller finare eller i en högre hierarki. Att det, liksom, det är ingen elitism i det överhuvudtaget. Man kan föda på sjukhus och ha varenda smärtlindring och varenda personal på avdelningen inne på sitt rum och känna exakt samma stolthet och känsla av åstadkommelse och tyngd och kraft i sig själv eller ett planerat kejsarsnitt eller ett akut kejsarsnitt. Det spelar ingen roll. Det är den här andliga portalen och förvandlingen. Den får vara närvarande för alla. Att vi inte pratar om det. Det var det som fick mig att känna att nej, det här måste jag arbeta med. Det här är större än mig själv. Mm. Och kan jag uppleva det, precis som med orgasm, kan jag uppleva det som andra.
Mm.
Och där väcktes ett djupt engagemang i mig att jobba med gravida, med kvinnor, att hjälpa dem känna samma positivitet, styrka och längtansfullhet inför sin förlossning. Vare sig, oavsett om det är första, andra, tredje, oavsett vilken förlossningsform och plats man väljer.
Otroligt. Wow, ja, det är precis exakt det man vill återkomma, som du säger, oavsett var man föder eller hur man föder. Men just det här, det är sorgligt som du säger att vi inte har tar med, att vi inte plockar in det, liksom, det andliga eller de högre tankarna och de tankarna inåt, känslorna inåt. Mer i graviditeten och i förberedelse för förlossning.
Men det känns också som att det är faktiskt positivt, om vi ska tänka positivt, att det börjar komma med, det finns gravidyoga och det finns doula till exempel. Det har börjat snackas mer om hemmaförlossningar i vissa landsting och att man ska återinföra det. Det finns massa böcker om det, så är man intresserad och man känner en nyfikenhet så kan man hitta resurser och hitta människor som jobbar med detta och som i väst. Att det finns, men det finns inte i den liksom inom vården.
Nej, men i det traditionella. Nej, men precis. Så det känns ju också lite som, även om det är väldigt positivt att det kommer mer och att folk intresserar sig mer, så känns det också att mycket av anledningen till att man intresserar sig mer för kanske hemmaförlossningar är för att man inte litar på vården också. Och rädslor för vården och rädslor för att inte få plats på BB och sådana saker. Och det är ju så fruktansvärt sorgligt.
Precis. Och precis som i min upplevelse att jag kände att okej, nu är klockan 11 på morgonen, jag känner lite så här. Ringa till min barnmorska och säga, hur ska jag tänka, vad händer? Mm. Och veta att när förlossningen sätter igång så är det fortfarande Sandra som kommer.
Just det.
och känna att liksom, för det är lite så här inom förlossningsvården, så ska man ska vara självgående, individuell, autonom och ta hand om sig själv och klara sig själv fram tills själva utdrivningsskedet. För du ska inte åka in för tidigt, för då är du oansvarig och belastar vården. Men åker in för sent, eller gud förbjuder att du föder hemma, då är du oansvarig och en fara för ditt liv och en dålig människa. Alltså det är liksom där, där är ett litet fönster när man som patient, som födande kvinna gör rätt. Och sen är man liksom bara en börda eller en besvärlig patient. Så att det är så svårt att hitta rätt i hela den ekvationen. Så det här med barnmorska, alltså specifikt barnmorska från start till slut. Och, just det. Ja, det finns massa sånt nu som liksom börjar komma in i debatten igen. Ja. Det är ett så viktigt steg i en positiv utveckling.
Ja, det är det verkligen. Nu får vi hjälpa till att sprida ordet kring. Jag tänker, innan vi ska säga hej då, nu har du också gett massa bra tips under programmets gång. Men är det något mer du tänker att du vill liksom dela till dem som kanske är gravida nu och går lite i samma tankar som du?
Mitt absolut största tips, eller vad man ska säga, det är att börja lyssna på din intuition. Och intuitionen känns också oftast som sensationer, som värme, glädje, en känsla av rörelse framåt eller avslappning. Alltså en positiv känsla inom dig. Det är din intuition. Det är dina sensationer. Det är din kropp som kommunicerar med dig via sensationer. Lyssna på det. För din kropp vet. Din kropp har all kunskap och vishet den behöver för att vägleda dig. Framförallt i allt i hela livet. Men framförallt när det gäller din förlossning, din graviditet. Så lyssna på din kropp och jobba med den. Så om du känner en känsla av kontraktion eller sammandragning eller obekvämhet eller illamående, tryck över bröstet, då är det din intuition som talar till att någonting inte är i linje med vad du behöver och vad som kommer för din kropp att känna sig trygg. Börja då undersöka, hitta resurser, leta efter folk, utbilda dig själv, läs om förlossning. Du kan inte veta för mycket när du kommer till detta, för det är någonting du ska gå igenom. Så att ha kunskap är så viktigt. För då kan du slappna av i din förlossning och känna, okej, nu vet jag. Precis som jag visste att det är okej att min livmodersäck inte har spruckit. Och det är okej att slemproppen går där i blod. Jag visste, för jag hade läst på.
Just det.
Jag visste vad det rörde sig om. Och det här är kunskap som vi i tidigare traditionella samhällen lärde oss genom att vara närvarande, genom att höra dessa berättelser, genom att ha kunskap om kroppen. Och nu lever vi i en kultur som inte lär oss någonting om vad, framförallt inte om våra kvinnliga kroppar. Nej, och sen helt plötsligt så ska vi liksom klara av att göra alla de här sakerna. Det är klart att vi inte vet. Alltså, med kunskap kommer trygghet, självkänsla, självförtroende. Lyssna på din intuition. Utbilda dig själv. Hitta stöd. Och kanske mitt favoritknep. Involvera din sexualitet i din resa mot förlossning. För ju mer du tar hand om dig själv sexuellt, sensuellt och förenar din graviditet och din förlossning med din sensualitet och din sexualitet, desto mer positiv kommer din förlossningsupplevelse vara, är jag övertygad om. Men även efter förlossningen, din integration och din läkningsprocess och din identitetsförvandling till förälder, eller om du har fler barn eller vad som helst, men din läkning och din integration kommer bli mycket enklare att återgå till dig själv som en sexuell varelse igen, om du har varit sexuell och sensuell under resans gång.
Just det. Så spännande. Och det ska vi också prata om i Barnet går snart.
Ja!
Så vi fortsätter prata sex när vi ändå har en superexpert med oss. Tack så mycket, Erika.
Tack själv.
Alltså tusen tack, Erika Ahlsborn. Jag är så otroligt glad att du ville vara med i Vattnet går. För du har verkligen öppnat ögonen för mig och jag hoppas för många lyssnare också. Så intressant och roligt att höra dig berätta. Är ni nyfikna på Erikas arbete så hittar ni allt under hennes Insta-profil om du söker på just Erika Ahlsborn. Och där kan man ju också ladda ner den här pdf-en som vi nämner i programmet. Tusen tack kära lyssnare för din tid och låt oss nu alla fokusera på lite mer njutning i livet. Kram till er, ha det bäst!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.